Välkomna till Ålandstidningens ledarpodd avsnitt 169. Det är bara jag, Jonas Blad, ledarskribent på tidningen, och du, Daniel Dahlén, chefredaktör på tidningen, i studion idag.
Det stämmer det. Nina är ledig igen.
Nina är ledig igen. Det är jag också egentligen.
Ja, det är du. Men ja. Du är snäll och kommer in. Du håller med sällskap.
Någon måste ju prata med dig.
Jo, det är väl på den nivån snart kanske.
Du, det är väl en fråga som har överskuggat alla under den här veckan.
Det är en viss elhybrid.
Det är det. Vi ska väl hinna med lite om presidentvalet där på slutet också, men vi börjar med elhybriden. Hovrättens dom slog väl ner som en politisk bomb i landskapet Åland, får man väl säga. Även om den kanske inte var fullt så överraskande som man kan tycka att vissa inblandade säger sig vara.
Nej, det är lite intressant faktiskt att en del är väldigt överraskade, och allmänheten också. Var kom det här ifrån och hur kan det vara så här? Och varför har inga tidningarna tittat på det närmare och sådana här saker? Och då blir man ju lite förvånad.
Förutom någon spaltkilometer vi har skrivit.
Ja, exakt det. Och jag tror inte att de som har följt fallet lite närmare, så var det väl väldigt liten chans för att Åland skulle klara sig bort från de här miljonerna i skadestånd. Så på det sättet är man väl lite förvånad, måste jag säga.
Det är väl snarare storleken på skadeståndet som det känns som att kanske att landskapet borde ha inriktat sig på i hovrätten lite mer än liksom skyldig eller inte. Men också att det är väl kanske det som vad ska man säga, den juridiska frågan handlar mer om i det här läget. Men här gick man ju på liksom uträkningarna från konsortiet om vad de skulle ha tjänat under hela avtalsperioden på 15 år.
Så är det. Och det är ganska tydligt att rättsskiparen i form av hovrätten är väldigt tydliga med att man vill inte att avtalsrätten ska rubbas på något sätt i det här fallet. Eller i det här fallet, eller överlag ska jag säga, att man är väldigt, därför är man väldigt hård också. För det här finns ju någonting som heter pacta sunt servanda, avtalet till för att hållas. Och det håller man väldigt hårt på. Såklart.
Men det här har ju rivit upp en storm, som sagt. En politisk storm i lagtinget och en åsiktsstorm i alla andra forum som finns. Det kommer väl också lite kanske att följa i färg efter den här liksom hela ministerarvodes-diskussionen, att känslorna var redan ganska mycket i storm. Och så kommer den här biten också då. Eftersom de här 13, 14, 15 miljonerna som det kommer landa på med advokatarvoden och sånt också, att det liksom kommer ju att läggas någonstans, ska det ju tas ifrån.
Ja, men så är det, och sen så det hela den här affären är ju, alltså, det är klart att det är väl lite som vi var inne på tidigare, skulle jag säga, att det är någon slags, det kulminerar nu alla de här åren av bråk, allt från kommunsammanslagningar till Bogskär och vindkraft och alltihop, och mycket på det personliga planet också emellan vissa ledamöter, att det liksom reserar fullständigt i den här skadestånden. De tycker ju absolut inte om att man säger så här, för de uppskattar det inte alls, men det är så det ser ut från ett utanförperspektiv i alla fall, oavsett vad de tycker.
Jag tycker att det är intressant, för jag menar, det är ju många i den här typen av ärenden, även jag, som gärna skulle se ett ansvarsutkrävande och konsekvenser. Men då måste man ju också hitta någon som är skyldig. Och det är ofta så att man hittar en som är skyldig och pekar väldigt mycket finger dit. Här har ju vi fått kritik. Vi ska ju transparenta med det, om att vi inte har pekat tillräckligt mycket finger.
Nej, tydligen inte då. Och jag måste väl ärligen säga att jag förstår inte riktigt den kritiken, att det känns som man kanske inte har peka åt det hållet som personerna i fråga anser att vi borde peka. Och för det är väldigt många personer ute i det åländska samhället, och synnerhet politiskt engagerade, närstående till politiker, som gärna vill att media ska peka ut än den ena än det andra i det här tidiga skedet. Och jag har sagt det tidigare, och jag är inne på den linjen fortsättningsvis, att det är Veronica Törnros och Katrin Sjögren som lantråd och tidigare lantråd som bär ett ansvar i de här frågorna. Och jag tycker också att det finns ett politiskt och ett moraliskt ansvar, och det finns sedan också ett juridiskt ansvar. Men summan av kardemumman, så blir det ett problem här. Och det är det jag har sagt ända sedan beslutet fattades av Mika Nordberg strax innan valet 2019, har den här frågan förpestat och jag fortsättningsvis förpestar åländska debatten. Och det var där det började. Vilket jag tydligt skrev också i den första ledaren som kom som en så kallad blixtledare direkt när beslutet fattades. Den har jag fått kritik för också. Man får tycka vad man vill, absolut. Men det är som dimridåer för att försöka läggas ut nu. Att problemet uppstod där och då.
Ja, precis som du säger så tycker jag att det finns liksom den politiska delen, vilket ju inte egentligen är lika tung, men den bör diskuteras.
Ja, absolut.
Sen den juridiska, och där kan man ju, där får vi ju se vad liksom, vart det här tas, för det finns ju ett tjänstemannansvar, ett juridiskt ansvar för den här typen av beslut. Jag tror väl kanske från mina lekmanna ögons perspektiv att det kanske kommer att bli svårt att utkräva någon form av monetärt ansvar.
Det tror jag också. Liksom,
att landskapsregeringen skulle bli personligen skyldiga att betala om det här skadeståndet.
Nej, och som jag var inne på tidigare i veckan också när jag var med i Ålands Radios program kring elhybriden, så var jag också inne på det, att jag tror att hamnar vi i en situation där vi ska begära ut en monetärt ansvarsutkrävande från politiker, så tror jag att vi faktiskt är ute på en farlig väg i vår lilla demokratiska värld. Men att ett ansvarskrävande, och jag menar det har begåtts juridiska fel och det har begått politiska fel, och man har inte haft öra mot marken från första början i den här frågan.
Men sen kan jag tycka, alltså, utifrån vad som framkommer i liksom allt eftersom i intervjuer, inte minst i de upprepade intervjuer vi har haft med Veronica Törnros, om hur det här hanterades fram till beslutet att riva avtalet, så känns det ju inte som den landskapsregeringen riktigt gjorde sitt jobb, eftersom man uppenbarligen inte, enligt Veronica Törnros då, hade en ordentlig genomlysning av möjliga konsekvenser. Alltså en konsekvensbedömning av om vi tar det här beslutet eller det där beslutet. Mm. Och det tycker jag, det är väl i princip ett tjänstefel att inte göra det. Det borde väl vara det första man ska göra. Om man ska ta ett så stort, ett så omdiskuterat och ett sånt omvälvande beslut, så måste man väl fundera på vad kan hända om vi gör så?
Ja, absolut. Det är någonting som inte spelar här. Nej, men överhuvudtaget. Alltså, för jag menar, har du gjort det, då har du ju försummat din tjänsteplikt egentligen. Alltså, sen om du väljer att fatta det beslutet oavsett, så har du gjort det. Men du har någon slags grund bakom i alla fall.
Ja, men man kan ju inte bara säga att ja, men vi ska riva det här. Visst, oavsett konsekvenser så ska vi riva det här för att vi har fått ett mandat av väljarna. Och ska vi vara ärliga då, så var det väl ett par partier utav lagtingen stod 8 partier som hade fått det mandatet.
Ja, och samtidigt kan man väl tänka, om man nu försöker ta hennes glasögon på det, så blir man lite så här fundersam. Men är det så att man övertolkar de signaler som var i valrörelsen 2019? Att till vilket pris som helst ska det här avtalet säljas upp? Jag tror inte att... Jag kommer inte ihåg att det var på det sättet i alla fall. Min uppfattning var nog att folk var vanvettigt irriterade under valrörelsen efter det här, vad heter det, elhybridsbeställandet. Och att det liksom, jag kommer ihåg att jag pratade med moderater många gånger under de veckorna, och de bara sa att vi får inte prata någonting annat än elhybrid. Och det tog ju ganska hårt på vissa partier också vid valet. Och flera personer, inklusive Mikael Nordberg och Ville Valve och Mats Perma, kom ju inte in i lagtinget. Sen satt de ju med som ersättare. Men det liksom utkrävdes ju något slags ansvar från väljarna där. Nu är det ju intressant att ponera att det här domen hade kommit före valet nu. Så hade det varit intressant att se vad utslaget hade blivit då. Mm.
Absolut. Och om vi då går över på den mer politiska, för jag menar att regeringen Veronica Törnros gjorde fel juridiskt, det står ju bortom allt rimligt tvivel i det här läget. Och som sagt, om man får tro på det tidigare lantrådet, numera talmannen, om att de inte gjorde konsekvensbedömningen, så det känns ju som en hål i huvudberedning. Jag kan inte begripa, för det, jag menar, om du ska säga upp ett leasingavtal på bilen hemma eller köpa en bil och sådär, så sitter du och funderar på, har vi råd med det här? Hur kan det bli? Vad händer om räntorna går upp? Eller liksom så, det gör väl alla?
Ja, det grundläggande avtalsrätt, precis som jag sa inledningsvis. Att det...
Lite får man ju då känslan, om det är så, om det här är med sanningen överensstämmande, då blir, känner jag lite så här att kanske den där leka med andras pengar, schablonen, kanske inte är så mycket schablon. Utan, alltså, för om man så lättvindligt handskas med väljarnas pengar bara genom att säga att vi har fått ett mandat som... ändå är ganska otydligt att kunna hänvisa till.
Jag blir ju nästan lite mörkrädd också om det är så att vi har sån stor brist i kompetens också bland våra förtroendevalda, bland vissa, inte alla såklart. Vi måste, men jag tycker inte jag behöver återupprepa det varje gång, för ibland kommer den kritiken också bland politiker att vi har inte alla med och hjälper det. Men så här, att har vi inte den kompetensen så har vi ju ett betydligt större bekymmer. Och framförallt så finns ju den kompetensen, det är utomordentligt säker på att jag säga, att den kompetensen finns hos tjänstemännen. Och varför har inte den kommit fram i sådana fall?
Och sen så finns det ju fler steg i hanteringen utav den. Vi hade en intervju med Christian Wikström som är infrastrukturminister, som säger så att han ville förhandla. Nu är det ju många som har sina liksom,
många dimridåer som
Men det är ju många som sitter med fingrarna i syltburken här och vill förklara varför de gör det. Men hans bild utav det är ju att Centern körde över resten av regeringen. Om vi sammanfattar det. Både liksom initialt och sen när det kom ett förhandlingsbud eller förlikningsbud också.
Ja, men det där blir ju också hela tiden när alla säger det ena, den andra. Jag menar, man bär ju ett ansvar själv för vilken position man har och det beslut man fattar. Det är det någon som tvingar någon till någonting? Eller? Det må mycket väl ha varit så. Så igen och sist och bär, har han ju ett ansvar han också i frågan. Han satt ju trots allt som infrastrukturminister i den regeringen.
Och ska man se till det mandatet då, som man hänvisar till, så var ju faktiskt mandatet inte bara att riva det där avtalet utan att bygga en tunnel istället. Och den har vi ju inte sett så jättemycket av eftersom halva Centern och hela obundna sa nej till den under mandatperioden.
Så är det.
Så att det är liksom... Halva Centern kanske vi får skit för, men det, vi vet ju att det fanns ett motstånd inom Centern. Kanske inte i lagtingsgruppen.
Ja, men det är ju lite intressant det här också, just som jag var inne på nu. Då, att varje gång vi diskuterar någonting i media eller lyfts fram, då, så, ja, men så var det inte, jag har inte gjort det. Och det är många som känner sig träffade av den där stenen som åker in i fårhögen, tänker jag säga. Så det är mycket skrik åt höger och vänster, men jag menar, har man inte gjort någonting behöver man inte väl ta åt sig.
Så den politiska delen då, du var ju inne lite grann på den, för det finns ju två delar, det är från de två regeringar. Vi ska ju fastslå, juridiskt så gjorde regeringen Sjögren 1 då,
enligt JK,
förra regeringen, enligt JK inget fel, rent juridiskt. Politiskt däremot så visar det ju sig i den här famösa omröstningen i september 2019 att man hade tappat sin majoritet. I lagtinget, i och med att det var en ledamot från vardera regeringspartiet. Det var Gun-Marie Lindholm som var talman från Moderaterna, det var Carina Aaltonen från Socialdemokraterna som var ledamot och det var John Holmberg från Liberalerna som var ledamot. Aaltonen och Lindholm valde att se till att de hade uppdrag annorstädes och inte var närvarande vid den där omröstningen om åtgärdsuppmaningen från lagtinget som Centern initierade. Och John Holmberg bytte sida, varför det blev 14-14. Och från ordinarie talman Gun-Marie Lindholm var borta, så blev det vice talman Veronica Törnros från Centern som fällde avgörandet. Och vilket då innebar att regeringen hade tappat sin majoritet i lagtinget och uppmanades att inte gå vidare med avtalet. Det är ju inte juridiskt bindande, förvisso. Men politiskt så kan man ju ha åsikter om det när lagtinget så kort före ett val också. Liksom säga att lugna ner där, vänta.
Signalen var väl ganska tydlig.
Ja,
vi kommer ihåg.
Det var 14-14.
Men om vi tänker på det åländska samhället också.
Ja, det visas ju i valet sen att det var tydlig.
Ja. Nej, det finns ett stort ansvar där också som jag ser det, helt enkelt. Att återigen, det här lilla åländska samhället, jag vet inte varför vi ska forcera. Sen finns det de röster som säger att det var för sent ändå, man var tvingade att skriva avtal. Den prövningen skulle jag gärna se, hur man blev tvingad att skriva avtal. Förvisso hade man gjort en upphandling, men det finns ju ingenting, man kan ju alltid avbryta en upphandling.
Man ska ju komma ihåg att alltså, tidsaxeln här, även om det är en kort tidsaxel, så Avtalet skrevs ju, om jag inte missminner mig, precis i slutet på augusti.
Jo, så
vilket
det,
utlöste egentligen det här ramaskriet i lagtinget från Centern som ledde fram till den här omrustningen. Och sen så trädde ju avtalet i kraft senare eftersom det var en rättslig prövning. Så avtalet var ju undertecknat när lagtinget kom åt er uppmaningen att avbryta det. Men frågan är om det hade gått att förhandla det, eftersom bläcket hade ju knappt torkat. Man kunde ju förmodligen inte bara häva det. Det är ju ingen ångervecka på den typen av avtal.
Men man hade säkert kunnat förhandla om man kunde ha hittat en förlikning eller liknande.
För det fanns ju ett annat problem, och det är att hamnarna skulle inte varit klara.
Nej.
I tid när båten skulle vara klar.
Nej, och infrastrukturen till hamnarna också. Som har kostat väldigt mycket pengar också. Det kan vi ju inte sticka under stolen med. Nej, men du har alldeles rätt i tidsordningen. Det börjar bli många år sedan.
Ja.
Så det kommer vi väl fram till också kanske, att just den här utredningen skulle vara bra att göra. Men jag tror att just det här att det var ju faktiskt... Jag menar, det kom det från klarblå himmel det här som hände i september 2019 heller. Utan jag menar, även om det var efter beslutet, så var det fanns ju ett ganska kompakt motstånd mot elhybriden. Och det var väldigt mycket fundering. Och sen fanns alternativet tunnel då, som vann väldigt mycket mark i vissa led under den perioden.
Mm. Alltså problemet kan jag tycka är ju... att jag tror inte att det egentligen bottnar i just den här frågan, utan det var ju liksom tidsandan där som ju hade rått då ett tag och sen rådde ett tag efteråt också. Alltså det var ju så polariserat i åländsk politik. Att det liksom, det kändes ganska ofta personligt i de här
väldigt
frågorna.
Väldigt ofta.
Att det liksom... Det kändes som det kanske var viktigare än andra saker.
Mm.
Och det där följde ju med sen, tycker jag, över regeringsskiftet. Och jag menar, det är också den politiska hanteringen utav själva upprivandet av, eller hävandet av avtalet. Det ensidiga hävandet av avtalet. Att man inte förhandlade, att man inte förankrade det i lagtinget.
Mm.
Utan man ansåg sig ha lagtinget med sig, men en regering kan ju inte agera hur som helst eftersom den sitter ju de facto
på
lagtingets förtroende.
Så.
Då bör man ju kanske gå till lagtinget och kolla i alla fall i de större frågorna om är det här okej? Kan jag tycka.
Nej, det hade ju varit det med det bästa att göra. Och nu sitter vi såklart med spegeln i handen här och tittar bakåt, men allt rimligt agerande där och då hade varit... Det hade ju varit det. Det hade ju varit enklare liksom att politiskt driva frågan vidare också. Så jag kan inte riktigt förstå varför man valde att inte gå till lagtinget. Men det kan ju finnas alla möjliga saker bakom det. Men det hade ju varit... Jag menar, man borde ju varit stärkt av det förtroende man fick i valet 2019. Då, att kunna ta
jag menar, där
resan.
Ska man ju komma ihåg också att Veronica Törnros säger... faktiskt felaktigt i intervjun i vår tidning att hon hade stödet av 20 mandat i lagtinget. Mm. Det hade hon ju inte, eftersom Moderaterna inte stödde där. Hon hade stödet av 16 mandat.
Mm.
Eller 17, det var 21 mandat hade regeringen med Ålands framtid. Det är också samma marginal då som regeringen Sjögren hade, som ju Centern var väldigt kritiska mot, att de tog stora beslut med så liten marginal.
Mm.
Så där finns det ju en diskussion. Men sen kan jag tycka att det är liksom så här lite... klumpigt rent politiskt att hantera det på det här sättet, för att de hade ju kunnat sagt att vi är bundna av avtalet, avtal är avtal, man ska kunna lita på landskapsregeringen som avtalspart, men det var de som skrev under det, och nu kommer vi få lida av det här, så vi kommer att ha ett underskott i vår budget här framöver på grund av den förra regeringen. Alltså,
de hade ju kunnat
spela politiskt på det, så det är lite sådär småklumpigt kan jag tycka. Speciellt om liksom hela tunnelgrejen havererade snabbt.
Ja, men visst är det det. Så man förstår inte riktigt alla svängar här heller. Alltså rent politiskt heller. Alltså varken juridiskt eller politiskt förstår man vilka vinningar man letar efter.
Nej.
Om man har agerat överhuvudtaget, ja, alltså att man har haft tankarna med sig och övervägt sitt agerande, eller om man bara gått på känsla.
Ja, jag har svårt att förstå det också. Jag förstår svårt att, dessutom att förstå argumentet nu om att det skulle ha kostat mer med hybridfärger. Det är klart att det hade gjort. Det var ju stora investeringar åt 15-årskontrakt som sen skulle kunna ha givit en färja som landskapet kunde ganska billigt ha köpt loss och använt väldigt billigt ytterligare ett antal år efter avtalsperioden. Men det är klart att det hade kostat mer än skadeståndet, men man hade ju haft trafik i 15 år, så egentligen måste du räkna in skarvens kostnad där också. Men plus att man hade fått en utväxling på hållbarhetsområdet.
Ja, plus att, ja, jo, så kan man ju säga det. Sen samtidigt kan man ju också säga det att den hade ju inte, det hade ju inte bara räckt med hamnar heller, utan det är en del broar och liknande som ska byggas, va? Är det inte så?
Jo, ja, absolut.
Så att det är ganska stora investeringar vi pratar om.
Jo, jo, definitivt. Men man hade ju haft någonting, ja, nu. 15 miljoner nu, eller 14 miljoner, det, de är ju bara borta. Det är
de
bara
är
luft.
Borta, så är det. Så är det.
Så det, jag kan ju tycka att det är bättre att få någonting, även om det kanske blir lite dyrare.
Sen hävdar ju många att båten skulle ha stått still i 2 år, och man hade inte kunnat byggt den, man kan inte kunnat gå på de där.
Men det är
de där
man skulle ha förhandlat, ja, istället för bara slagit sig för bröstet och säga, vi vill inte ha det här.
Nej, och sen och båten skulle vara hur gammal när man ska sälja den. Och, ni hör, det finns ju 111 olika förklaringsmodeller. Dimridåer läggs ut åt höger och vänster återigen.
Alltså. Jämfört med dagens skärgårdsflotta så skulle den ändå vara i princip ny.
Ja, samtidigt är det väl i slutändan som jag var inne på sen gånger förut. Alltså man saknar ju egentligen den där visionen och tanken och liksom kring den åländska skärgården. Vad vill man göra? Mm. Ålands östra skärgård vill jag påpeka. Att vad vill man komma liksom framåt med? Men alltså då blir det så här, man springer på små saker, eller små saker, men man springer på själva det här görandet och istället för att veta vad man vill, vart man vill. Och det, jag tror att det är ett stort problem i den här frågan, att man har liksom inte den långsiktiga visionen och planen för och strategierna för skärgården och sen har börjat, det blir bara lapptäcke av alltihop.
Nu ska ju hela den här härvan utredas då, enligt Katrin Sjögren, som är tillbaka som lantråd nu. Det är mycket hoppande här, så man måste hålla lite koll på valen också. Men vad tror du att hon hoppas att man ska komma fram till med en utredning?
Jag tror att en utredning, och jag håller ju med om det, att en utredning måste till av en oberoende granskning av hela det här från början till slut. För det handlar i slutändan om att försöka skapa något förtroende igen för politiken, för politikerna. Och för självstyrelsen också, eftersom man har dessutom så plumpt har börjat kasta in självstyrelsen i det här. Självstyrelsen har ju ingenting att göra med politiskt agerande eller. Så, och hur politiker agerar. Så jag tror att det kan vara viktigt att man får saker och ting på bordet och sen att det utkrävs något ansvar på ett eller annat sätt. Det vill säga att man får den här oberoende utredningen och sen får det bli en behandling i lagting och så får man ju se var det finns majoritet och var det inte finns majoritet.
Tror du att det kan leda till att man skärper sig, eller på att säga, så till att det är ju många som har önskat det från valrörelsens start nu i höstas och liksom fram till dags datum, om att det ska vara lite mindre konfrontation. Nu har vi ju sett att liberaler och centerpartister kan sitta i samma regering i alla fall i några veckor. Vi får se hur det fortsätter. Men liksom att det ska vara lite mindre konfrontation, lite lägre tongångar, lite sådär. Kan det leda till det? För att jag menar, en fråga som skärgårdstrafiken, där måste det ju finnas uppgörelser som håller under många år, många mandatperioder.
Ja, men så är det, och jag tror faktiskt att vi är på väg dit. Jag tycker när man ser till de som blev invalda som nya den här gången, men också vid förra mandat, vid 2019, mandatperioden 2019, så ser man ju en viss attitydförändring hos de individerna som politiker. Jag tycker att det tyder på att man är liksom på rätt håll. Man börjar försöka hitta konsensus. Man försöker hitta varandras likheter istället för olikheter. Det här är nog någonting som den här elhybriden är ju ett arv av den gamla tiden och den konfrontationspolitik och skiljelinjsodlande politiken som vi har sett. Inte bara ett parti utan flera partier var involverade och gör det och trott att man har haft mycket att vinna på det. Och tyvärr är det ju någonting sånt som vi också har sett utanför Åland gång efter annan. Men lilla Åland klarar inte av det här. Vi har så stora utmaningar. Så vad vi behöver är ju politiker som hittar gemensamma linjedragningar och det man kan komma överens om och sen driver igenom det. Vi behöver inte ha stora retoriska krigsföringar mot varandra utan någon verklig realpolitik. Och det är ju det jag tycker vi har haft de senaste 2 mandatperioderna. Ingenting har skett. Och egentligen har vi stagnerat ganska till stora delar av 2000-talet.
Mm.
Och Åland har inte råd med det. Vi har inte.
Vi lämnar striderna kring elhybriden för att också hinna med och titta lite grann på strider om presidentposten. Mm. För jag antar att du satt på söndagskvällen och drog en lättnadens suck när de första rapporterna, de första rösterna hade räknats och Alexander Stubb och Pekka Haavisto hade dragit ifrån resten av fältet. Och ganska snabbt stod det ju klart att det var de två som skulle göra upp i en andra omgång.
Ja, men definitivt. Sen så tror jag att vilken annan kandidat som helst hade vunnit mot Jussi Halla-aho, men vi behöver inte ha på tal om skiljelinsdragar och folk som politiker som sår osämja mellan folk. Det är inte det vi behöver i dessa tider. Så att det var väl viktigt. Och för Ålands del så jag tror inte att Olli Rehn heller hade varit något dåligt alternativ. Åland absolut inte, som nu kom på fjärde plats.
Mm.
Och var väl egentligen de fyra det handlade om i slutet. Haavisto, Stubb, Halla-aho och Rehn. Jag tror att Rehn hade också gjort ett gott val eller ett arbete som president för Åland. Men nu blev det ju Haavisto och Stubb, och jag tror att det kommer nog bli bra oavsett. Och det finns ju faktiskt en möjlighet att det blir den första svenskspråkiga sen Mannerheim nu då, som president i Finland.
De flesta bedömare tycker väl, håller väl Alexander Stubb som stor favorit inför valet den 11. På Åland däremot så är ju Pekka Haavisto frontrunner. Det var ju lite uppdelat mellan fasta Åland och skärgården. Där fasta Åland var grönt för Haavisto och skärgården var mer blått för Stubb.
Den där var ju intressant, för så man Åbolands skärgård också, så var de ju mera stubbare än Haavisto, vilket var lite intressant då kanske. Vad heter det? Vad brukar man säga? Posten har gått hett däremellan. Jag vet inte. Nej, men Haavisto hade ju varit vald som president om Åland hade fått säga sitt, för han fick ju mer än 50% av ålänningarnas röster, och Haavisto har ju alltid haft ett bra understöd. Det var väl egentligen senaste valen mot Niinistö som Niinistö vann på Åland, men första gången de gick mot varandra så 2012 blir det, va? Så då vann ju Haavisto också mot Stubb här då. Nej, men mot Niinistö. Så någonting tilltalar ålänningarna vad det gäller Pekka Haavisto. Säkerligen kommer han göra ett gott val även denna gång, den 11 nu då, när det blir andra omgången på Åland och i Finland. Men det är ju Stubb som blir.
det brukar ju alltid, jag har inte hört det än, men jag är säker på att det kommer innan den 11. Att Är det dumt att om Åland röstar mot han som blir
vald? Ja, exakt. Det brukar vara det.
Ja. Vad tror du om det? Finns det en risk där på riktigt? Eller är det något man säger bara?
Nej, jag tror att det är någon risk heller. Det tror jag inte. Men kanske att det är så att, ja, kanske det blir inte, tror jag. De är för professionella och sen bryr de sig nog inte om Åland på det sättet. Men då är det ju alltid roligare att vinna än att förlora. Annars skulle de väl inte ge sig in i det här. Utan de är väl vinnarskallar allihop. Men samtidigt så tror jag att det kommer bli ganska jämnt mellan Haavisto och Stubb på Åland också denna gång. Det är liksom inte... de andra hade ju så lite att säga till om egentligen på Åland. De drog inte mycket röster alls, de andra presidentkandidaterna här i första omgången.
Vad tror du är den reella skillnaden mellan president Stubb och president Haavisto?
Ja, nu är jag ju ingen expert i den här frågan på det sättet på långa vägar. Men däremot så om man tittar på utrikespolitiken, så tror jag inte att det finns någon större skillnad.
Och det är ju ändå den stora biten.
Och sen är det väl så att Stubb har väl lite slira på de här frågorna kring demilitariseringen och Ålands roll där. Samtidigt så tror jag att han är liksom nog tydlig i sin linje väl i ämbete, men däremot så försöker han måste väl försöka blidka de element i finländsk politik som gärna inte skulle vilja säga Åland som demilitariserat eller dylikt. Men samtidigt, om du nu analyserar vad han har sagt och tittar närmare i alla fall på vad han sagt, så har han ju sagt att det är ingångna avtal som ska gälla och liknande, så jag tror inte att det är ett bekymmer överhuvudtaget. Däremot har det blivit liksom nog en story i det åländska samhället att Haavisto mer står upp för demilitarisering och självstyrelse. Och där, de gröna har ju en stark roll i de frågorna, en stark identitet för minoriteter. Jag tänker bara på europeisk nivå, så samarbetar de med många minoriteter, bara EU-parlamentet. Medan samlingspartiet har ju bland annat ett ungdomsförbund som brukar ha lite svårigheter att hålla upp fanan högt när det kommer till framförallt demilitariseringen, utan den ska ifrågasättas lite nu och då. Samtidigt då som Niinistö har varit väldigt tydlig i frågan. Så det...
jag har ju en bild av att det kanske liksom är en mer extrovert, jovialisk president å ena sidan och kanske lite mer eftertänksam, nertonad statsmannmässig i den andra kandidaten. Håller du med om den bilden, eller är det bara en nidbild som man har av hur de har målats upp, de två?
Ja, men de har ju målats upp den vägen. Sen så tror jag kanske att det skulle gå alldeles utmärkt att föra och röra sig för båda. Det är bara olika sätt att ta sig fram i världen. Och vissa saker har fördelar i vissa stunder och vissa saker har fördelar i andra stunder. Men ja, vad ska jag säga? Utan att avslöja vad jag själv kommer att rösta på, så kan jag inte säga mer. Eller? Nej, men jag tror jag tror att det viktiga liksom för Ålands del nu, det är faktiskt att vi går och röstar igen. Det är också att vi inte skänker våra röster bort till någon annan. För jag menar, oavsett vem som vinner, så det är viktigt att vi är där och säger att det här vill Åland. Och sen tror jag som sagt att vad det gäller demilitariseringen, så är det inte en fråga egentligen som är aktuell längre efter utrikesministeriets utredning och president Niinistös tydliga linjedragning i den frågan. Och jag menar, folkrättsligt också, tittar man på frågan så är det en icke-fråga, och jag tycker den frågan är inte aktuell på samma sätt. Det är mer att det bara är viss finlandssvensk media man försöker odla den där frågan fortsättningsvis. Så jag tror att sen är det ju så mycket annat. Jag menar, i slutändan handlar det ju om också lite faktiskt vilka värderingar man själv står upp för, och där är det ju en skillnad. Du har ju en ganska, ja, vad ska vi säga, konservativ, liberal i stubb, medan Havis då är ju socialliberal. Så det är ju mer vad man också tycker på den fronten, för det kommer ha inverkan. Även om det är utrikespolitiken som styr, så finns det ju ideologiska nyansskillnader också i vilken utrikespolitisk politik man för. Utgående från sin ideologiska
bas. Det är mycket signaler som en president sänder också. Man kan ju tänka sig att tonvikten kanske kommer ligga mer på gröna frågor, till exempel med Havis då som president, medan den kanske lite mer åt det ekonomiska hållet med Stubb som president.
Ja, men absolut. Visst är det så. Ja, det ska bli spännande oavsett att se.
Vi får se. Den 11 februari vet vi. Du, vi drar ett streck i debatten där, va?
Vi gör det.
För den här veckan.
Så får vi se om det kommer några elhybrider nästa vecka också.
Förmodligen gör det ju någonting. Vi får se hur det blir med det. Tills dess så ber vi att få tacka så mycket för uppmärksamheten för den här veckan. Vi hoppas att ni får en riktigt trevlig vecka, och så hörs vi nästa lördag igen då Ålandstidningens ledarpodd är tillbaka med ett nytt avsnitt. På återhörande. Ansvarig utgivare för Ålandstidningens ledarpodd är Daniel Dahlén. Podden produceras av Jonas Blad.